Hej och välkommen till Kulturpodden där vi idag ska vara super mega macho i kubik, för vi ska tala om vikingar. Och det har ju förstås att göra med att vikingar är någonting som verkar överfalla oss från alla håll just nu. Det finns tv-serier, det finns spel, det finns filmer som The Northmen som nyligen hade premiär. Det här är någonting, ett tema helt enkelt som går igen på väldigt många olika ställen. Och det ska vi fundera på idag. Och när jag säger vi så menar jag mig själv, Silja Sahlgren Fordstad, som har sällskap av Marit Lindqvist och Johanna Grönqvist. Och då måste vi förstås börja med att redogöra för vår egen personliga relation till vikingarna. Och jag kan ju börja med att säga att för mig är det mest så där vikingarnas kramgoa låtar Shoo, och det skivkonvolutet som jag tycker är så ljuvligt från 1979 där de sitter med sådana vikingahjälmar på huvudet. Vikingahjälmarna som de facto då alltså inte alls fanns under vikingatiden, men det är det vi automatiskt har med.
Men då måste jag ju genast fråga, hur kommer det sig att vikingarna heter just vikingar? Jag menar, man skulle kunna tänka sig att ett dansband istället skulle heta någon Christer och hans vänner.
Du ska tänka att det här 1979, man var ganska sådär, man hade stora planer, för ursprungligen så hette alltså vikingarna The Vikings.
Aha, så de siktade in sig på,
på en global karriär.
Okay.
Ut och erövra. Och sen blev det då försvenskat till vikingarna. Och det får vi ju bara tacka och ta emot för. Ett nordiskt dansband, det är väl det som är förklaringen. Men vi ska inte haka upp oss på det nu, för jag vill ju höra vad er relation till vikingarna är.
Nåja, om du då tänker på viking just som en sån här klischébild med en hjälm med horn på huvudet och någon sån här fåordig man iklädd skinn och päls och, som reser i något pampigt dragskepp och härjar och krigar och slåss, och när han inte gör det så ristar han runor och dricker mjöd. Så den figuren är kanske nog inte det som jag är så där extremt intresserad eller fascinerad av. Men nog den där tidsperioden, alltså mer och mer märker jag att jag har börjat bli fascinerad av just tiden innan medeltiden. Och man räknar väl att vikingatiden är från slutet av 700-talet till 1100-talet ungefär. Och den perioden är ju intressant, och också tiden före det, den här med folkvandringar och så vidare. Så det märker jag att jag allt mer har blivit fascinerad av. Mm. Hur är det med Marit?
Nej, jag håller med om det. Att jag tycker inte om de här råbarkade och rojvande rövarna till rötägg. Kanske riktigt sådär som man nu ser då sådär klischémässigt på, i tv-serier och på filmer och sådär. Utan jag tror att jag håller till godo med Mauri Kunnas och hans vikingar i en sån här fantastisk bilderbok som kom för ett antal år sedan. Och som finns på svenska i översättning av Lars Huldén. Där ju då Mauri Kunnas hundar och katter och grisar och grävlingar springer fram och läkar vikingar. Och så får man lite fakta på köpet.
Ni är så milda i er framtoning. Det är liksom historia och så här. De fina varianterna. Jag måste säga att för min del, alltså att det nu känns aktuellt att tala om det här är ju då förstås Robert Eggers film The Northmen, som gick upp på bio för några veckor sedan. Johanna och jag var på samma pressvisning och jag var alldeles grön i ansiktet och skakade på huvudet när jag kom ut därifrån, medan Johanna var så här som att ja, inte var det nu så tokigt. Och det här är alltså då ett sånt här mastodont-epos som tar tillvara egentligen väldigt mycket av de här klischébilderna nog. Vi har Alexander Skarsgård i huvudrollen, och den tar då sats egentligen i den här huvudkaraktärens barndom, där prinsen, den unga prinsen, tvingas bevittna hur hans far blir mördad av sin egen bror och så småningom tar över broderns, inte bara rike utan också hustru. Och den här unga prinsen, han har då lyckats fly och har ett sånt här mantra som han ständigt upprepar under filmens gång, alltså hur han ska då hämnas sin far och rädda sin mor och döda sin farbror. Och hela filmen går ut på det här, hur han ska kunna utkräva sin hämnd. Och det här är ju alltså en odyssé genom ett sånt blodigt landskap. Och jag har nu talat tidigare om det här, hur man har Alexander Skarsgård som är uppumpad till 1000 och som för det mesta springer omkring i barbringa, och sen när han hugger huvudet av folk som han möter, så när det här blodet strittar över honom så rinner det blodet sådär enligt hans magrutor, för han är så vältränad. Det var jag minns av filmen, men jag tror att Johanna, du sa någonting annat i den här Bortom blodet.
No, jag håller med dig om att det är massor med blod och inälvor som strittar åt alla håll. Och extremt våldsam är den här filmen också. Men när du beskriver den där början där, så du nämnde ju inte att den här unga huvudpersonen, eller vi möter honom första gången när han är nått 10-12 år, prins Amlet som han då heter i filmen. Han, inte bara det att han ser sin far bli mördad och modern bortrövad, han blir ju själv också utsatt för en attack. De ska ju också ha livet av honom eftersom han är prinsen. Så det vad han går igenom är ju otroligt traumatiskt. Och jag såg på något sätt den här filmen som en skildring av just det, att vad gör det med dig om du har hämnden som drivkraft, om det är hatet som är det du lever för. Då blir du inte en väldigt harmonisk och balanserad människa. Och det ser vi ju direkt när sen filmen hoppar då några år framåt och vi möter den vuxna Amlet som då har spelats av Alexander Skarsgård och är sådär uppumpad och han går hela tiden på något sätt lite som någon sån här
korsning mellan gorilla och björn.
Ja, och har så här liksom blängande blick och en av de första scenerna så är han är ju med då i någon sån gäng som kallar sig väl för bärsärkare och de anfaller en by som man inte riktigt förstår varför, men de går ju verkligen bärsärkagång. De tar ju livet av precis alla där. Och då förstår man ju att den här Amlet har nu blivit en sån här totalt känslokal typ. Som, jag vet inte om jag läste in det, men där i ett skede så ser han ju ett litet barn som är väldigt rädd och vilset under den här massslakten i byn. Och då får man ju en sån känsla av att han kanske någonstans känner igen det där lilla barnet inom sig själv också. Men jag vet inte, det kan ju hända att jag läser in lite mer än vad det fanns i filmen. men ja, i alla fall, så sen tänkte jag att i och för sig blir han också en lite ointressant figur i och med att han är så väldigt känslokal. Och det är ju den där hämnden som på något sätt allting handlar om. Och jag tycker att filmen där blir lite utdragen i det här med att när han sen hittar den här farbrodern så tar det ju nog väldigt lång tid innan han gör den här hämnden. Och där kände jag ibland sådär som att den här filmen nu kanske lite var ute och sväva i att vad den egentligen ville. Att ville den mera satsa på just det här visuella våldsorgien. Men sen samtidigt så är den på något sätt så visuell att man inte heller riktigt kan sluta titta på det.
Nej, det håller jag helt med om. Ja, det jag bara just funderar så där att jag undrar med den där publiken som man riktar sig till att hur många funderar på den här, vad gör det med en människa? I skuggan av så att säga det här. För att det visuella är så intagande. Alltså man kan inte, precis som du säger, inte kan man ju sluta titta.
Ja, och sen, jag började också fundera på den här Mel Gibsons film The Passion of the Christ och den här liksom lidande manskroppen och vad är fascinationen över det? Där i Passion of the Christ handlar det ju om det här att genom lidandet så kan man på något sätt nå en försoning. Men naja, här är det ju kanske också då lite samma sak att sen genom döden och den här lidande som Amlet går igenom hela filmen igenom så når han kanske någon slags försoning och Valhalla på slutet. Men jag tycker nog att det är en helt intressant och relevant fråga att hur tolkar publiken det här? För att nu har det ju blivit tydligt också att många sådana här extremhögern och nynazistiska falanger har tyckt att åh, men det här är ju en jättebra film. Att här har vi fornnordiska dagar och enbart vita karaktärer. Och
ett manligt ideal.
Ja, och kvinnor som föder avkommor.
Ja, för det här är ju egentligen det som känns intressant, eller som är den där frågan som man egentligen ställer sig, är varför är det här så populärt nu? Och det är ju inte, alltså det har ju funnits nu under flera år. Jag hittade här från 2018 så fanns det den när man började googla så att varför är vikingakulturen så populär just nu? Är det tv-serierna börjar komma ungefär då? Jag hittade en artikel här från i fjol i The Guardian av James McMahon som skriver om att han intervjuade också en professor här just om att det finns så många saker i det här som tjusar en publik idag. Just det här att de är lite som vikingarna står för mycket av det som man söker efter i sina rockstjärnor, att det här protesten mot det auktoritära och det här ha sån här rebellen inom det och så vidare. Och sen funderar man just på de här könsrollerna, att om man tänker att vi lever i en tid där väldigt mycket har kretsat kring det här att utmana de här traditionella könsgränserna och att ifrågasätta dem och fundera på dem. Så här är det igen så där att det är liksom ingen tvekan om mannens uppgift och kvinnans uppgift och hur de visuellt ser ut i de här serierna och vilka roller de har i relation till varandra också. Och så här. Tror ni det är det som gör att folk fascineras av det idag, att det är så tydligt? Eller?
Det är det ju säkert. Och säkert också någon slags sån här, att man vill hitta tillbaka till någon forntid som har varit väldigt ärofylld. Och det är att de här just, att man kan se vikingarna som någon sån här rebeller och auktoriteter och som tar för sig det vad de vill ha och tycker att de behöver. Att när jag där i början sa här, eller i början sa att den här stereotypiska bilden av en viking inte är intressant, så den här då vikingen med en hjälm med horn och pälsklädd, så den är ju liksom en skapelse som har kommit till på 1800-talet. Mm. Och då blir den ju kanske intressant om man ser den just, vad den berättar om 1800-talet. Och varför hade man ett behov i början av 1800-talet att skapa en sån här figur som en viking? Om man då tänker just i Sverige att man hade förlorat Finland 1809 och att det fanns sån här, mordet på Gustav den tredje hade säkert också spelat in och det var så här politiskt turbulent och så ville man på något sätt hitta tillbaka till någon sån här ärofylld tid i historien.
Mm. Det fanns ju en stark sån här nationalromantisk,
ja, det också,
trend,
ja.
I hela, alltså inte bara i Norden utan över hela världen, då man såg till det egna landet och det egna folket. Och jag kommer att tänka på det här när vi talar om det här fornstora där, så jag menar Sveriges nationalsång Du gamla, du fria, den skrevs 1844 av en folkminnesforskare, eller det var inte tänkt som en nationalsång, den har sedan blivit det. Men där finns ju det här, du tronar på minnen från fornstora där, då är att ditt namn flög över jorden.
Mm.
Och nu till exempel när det är ett hockey-VM som pågår, så kan man ju se i publiken, så ser man ju hockeyfans, svenska hockeyfans med just de här
vikingahjälmarna
som de brukar ha där och så vidare. Så man kommer att tänka på det här då, men just det här med att sen sådana här högerextrema rörelser har tagit det här till sitt hjärta, och kanske också den här symboliken, den här symbolvärlden, alla de här mytologiska, som till exempel Torshammaren, Mjölner eller Valknuten, som är så här tre sammankopplade trianglar som man kan hitta på runstenar i koppling till Oden, alltså krigsguden i Asatron. Eller sen Varghaken, som är en sån här symbol som påminner lite om svastikan, som till exempel sådana här nynazistiska grupper som Vitariskt motstånd har använt sig av, eller den är också symbol för den här paramilitära förbandet Azov-bataljonen i Ukraina. Så att man går medvetet tillbaka till de här symbolerna som man lyfter fram och använder idag. Och då kommer man ju undvikligen att tänka på de här idealen som de står för. Den här manligheten och den här krigaren, vikingen. Och glorifierar då den här tydliga mansbilden, eller vad ska vi säga.
Ja. Men som jag har också förstått det, så den här forskningen som man då gjorde i början på 1800-talet om just vikingar, så den var väldigt så här populärhistorisk, att man nu lite hittar på och man tolkar nu lite hur som helst, att den kanske inte håller riktigt för en sån
närmare granskning.
Ja, och det har kanske väl sen vissa forskare misslyckats med, att sen ta avstånd från det när nazister har tagit till sig av de här symbolerna, och att man, jag tycker ju kanske idag att forskningen idag visar ju på att den här tidsperioden och de här människorna som levde, den var ju mycket mer komplex och mångfacetterad, det här samhället. Det fanns ju ingalunda en stam eller en grupp som kallade sig vikingar, utan det var väldigt många olika samhällen och de hade kontakter med en massa olika människor, att det kanske inte var så vitt och obefläckat som man då, nazister har velat ha det. Men det på något sätt har varit svårt att få fram den här forskningen, för att det har blivit så starkt etablerat. Att, jag menar, till och med nu när det kommer sån här DNA-forskning som då visar att vi får tänka om ganska rejält. Jag tycker att det är intressant när det för några år sedan kom fram att den här kända graven i Sverige av en sån här birkakrigare som har varit förebilden för en vikingatyp som man har använt som ett exempel. Att här är en stor krigare begraven med en massa fina föremål. Och haft, den här personen har haft makt och har varit en stark ledare och har krigat. Och så gjorde man DNA på benen och så visade det sig vara en kvinna. Och då fick man ju börja tänka om helt och hållet. Aha, det här samhället, om man begraver en kvinna med sådana här symboler, så vad säger det om det samhället?
Mm. Det är ju här kommer vi ju tacknämligt nog genast in på det här kvinnoperspektivet som du Marit har funderat mer på. För att det här, när det gäller de här visuella uttrycken, tv-serierna och The Northman nu då, som ju heter The Northman, så är ju väldigt alltså manligt fokuserade och upprätthåller den här bilden. Jag menar, klischébilden också av att, så att alla problem och konflikter löser man med våld. Och ingenting handlar heller om att på något sätt verbalt reda ut någonting. Det är väldigt icke-verbala, våldsamma filmer. Men då finns det alltså de här kvinnorna som börjar dyka upp liksom ur ett sånt tidsperspektiv i litteraturen.
Ja, och det här är nu kanske inte vikingatid direkt. Jag har lite glidit på det här temat på det sättet. Utan jag vill kanske närmast fokusera på de här kvinnorna som har gjort skillnad på något sätt. Och då kommer jag att tänka på Maria Turchaninov och hennes litterära universum. Hon skriver ju fantasyberättelser för unga vuxna, som det heter. Och framförallt kanske den här trilogin med krönikor från Röda klostret som har kommit ut här mellan 2014 och 2018. Tre berättelser som handlar om en ung kvinna som heter Maresi, som vi möter i den första boken. Och då är Maresi 13 år gammal och hon finns på en sån här ö som heter Menos i den grekiska arkipelagen. Och den här ön är en ö där bara kvinnor får vistas. Och det är alldeles uppenbart som en pendang till ön Athos som finns på riktigt. En ö där bara män får vistas. Så hon skapar den här kvinnogemenskapen på den här ön Menos. Och där på ön så värnar man om kunskapen. Man alltså utbildar sig, man läser in sig på olika saker och ting, man läser in sig på gamla berättelser och historier och man lär sig också, ska vi säga, också handens kunskap. För att sådana kvinnligt hantverk som går i arv från generation till generation om hur man till exempel, vilka växter som är bra för vad och så vidare. Men sen har man också den här mytologiska kunskapen, man har en kännedom om naturen, man lever i ett med naturen. Och hela den här mytologin som finns där bakom. Och det blir en tydlig kontrast till det här med att hur man ser på makt. Att vad är makt? För i männens värld, så den som hon skildrar där, så handlar det ofta om att männen har makt eller tar sig makt genom att härska och utöva våld. Och utföra övergrepp, i synnerhet på kvinnor men också på andra män. Och då vill Maria Turchaninov lyfta fram de här kvinnorna och visa på att man kan få makt också genom kunskap och bildning. Och att ha den här kunskapen med naturen, leva i ett med naturen. För här finns också alldeles uppenbart en sån här, i den andra boken som heter Naundel, så har vi ett samhälle som, där vi har en visir, en sadistisk person som heter Iskan. Som då utövar våld. Han har ett harem av kvinnor som han utövar våld emot här. Och så står det på ett ställe, vem vill han härska över? Allt, alla. Jag är en erövrare. Jag erövrar områden, tillgångar, folk, människor och deras sinnen. Så att jag tycker att här är en intressant skillnad på det här. Det är ju inte så att alla män i Maria Turchaninovs värld är sådana här manliga despoter och våldsmän. Och hon har också sagt i en intervju för Svenska Yle, så har hon sagt att hennes poäng är inte att visa att alla män är onda, utan att samhällsstrukturerna ger män makt som kan användas på ett mycket felaktigt sätt, till exempel för att kontrollera kvinnorna i familjen. Men hon vill just visa fram den här, ska vi säga, toxiska maskuliniteten och vad det gör med män.
Mm.
Och vad det gör med kvinnor i slutändan.
Det där är helt tydligt en problematisering som ju jag då kanske kunde sakna i The Northman, fast man kan se den där hämnden som, och jag menar den här strukturen där man ingår, där den enda lösningsmodellen är den här, och det är din plikt som då den drabbade parten, att enda sättet att ge dina döda släktingar upprättelse genom att döda dem som har dödat dem och så vidare. Det är klart att det är ett mönster som alltid upprepar sig. Men jag funderar på det här när man talar om den här mytologin och överhuvudtaget den här fascinationen som finns, jag tänker på i superhjältevärlden, också Marvels universum där nu liksom de här vikingavärldarna går igen och i The Northman också de här ritarna som de ägnar sig åt, de här häxmästarna och medicinmännen eller vad man ska kalla det, den här dimensionen. Jag undrar, är det någonting också som har en tjusning i en ganska sekulariserad tid som vi lever i? Att istället för att ha liksom de här religiösa elementen som man tidigare har hängt upp sig på, så är det här liksom någonting som fyller det här behovet av det vi inte kan se eller förklara.
Säkert är det på det sättet, ja. Men jag tänker ju också sådär bara att när du nämnde de där Marvel-filmerna och så här, så är det väl så... Ja. Det är så lätt att använda den där klischébilden med vikingar därför att de säljer och fascinerar oss. Och det är bra marknadsföring. Jag menar att man ordnar ju också vikingamarknader och museerna vill ofta lyfta fram vikingar för att då kan man locka in publiken. Och sen kan man, när publiken väl är inne i museet, så då börjar man kanske servera en lite mer sådär nyanserad bild av den där tiden. Men att jag på något sätt just funderar på det att den här stereotypa bilden har blivit så stark och att vi inte riktigt kommer ifrån den och att det blir de här machoberättelserna hela tiden i just i populärkulturen. Att man skulle ju också kunna filmatisera Turchaninovs böcker och ge lite andra berättelser kring den här perioden.
Mm, det kan ju hända att det blir film, för jag vet att filmoptionen finns alltså, för flera år sedan redan, men det har inte hörts någonting mer nu på de senaste åren om att det är det på gång på riktigt så att säga.
Men man borde kanske mera befästa då den här andra bilden av vikingar så att du kan liksom också marknadsföra det och sälja in det, för att nu om man säger vikingatiden så tänker alla just på de här råbarkade männen som springer omkring och att på något sätt man har genast en bild av att hurdan berättelse är det frågan om?
Mm. Nej, om jag återgår lite till de här Maria Turchaninov och hennes berättelser så tänker jag också på då att hon skapar ju då den här kvinnogemenskapen som är fri från män. Men det handlar också om att de här kvinnorna, de här som har åkt till den här ön med oss, de här 7 urkvinnorna, de har flytt undan det här våldet och de här övergreppen. De har lyckats hitta en båt som heter Naondel och tagit sig till den här ön med oss och skapa det här kollektivet. Som ett skydd, alltså som ett mål om att kunna leva i kvinnofrid, ska vi se på det här sättet. Men sen där i första berättelsen i Maresi så kommer de här männen, de hotar den här kvinnogemenskapen. För här finns en ung kvinna som har flytt dit som heter Jai, som har sett sin syster bli levande begravd av sin far och sina farbröder. Och när de får veta då att den här Jai har tagit sin tillflykt till den här ön Menos, så ger de sig ut på jakt för att ta henne tillbaka så att säga. Och det här blir ju ett hot mot den här kvinnofriden. Och jag tycker det är lite intressant den här skildringen av de här så kallade separatistiska kvinnogemenskaperna. För det finns, jag kommer genast att tänka på en annan klassisk skildring av en amerikansk feminist kvinnlig författare som hette Charlotte Perkins Gilman. Som gav ut en roman som heter Herland 1915. Det finns också på svenska som heter Jungfrulandet. Som också skildrar en sån här, ett kvinnokollektiv som är helt fritt från män. Och där de klarar sig hur bra som helst utan de här männen. De odlar sin mark och de tar hand om varandra. De har ett kvinnokollektiv. De föder bara flickor.
Mm.
Och de föder själva utan någon manlig inblandning. Så föder de här flickorna och det går hur bra som helst.
Mm.
Och så kommer det några män som blir lite nyfikna på det här kollektivet och tar sig dit på olika sätt och tänker att hur är det möjligt? En värld utan kvinnor, är det möjligt? Och så får de inse då att ja, det är helt okej, det är helt möjligt. De saknar inte de här männen heller. Nåja, det var en parentes, men i varje fall. Men jag tycker det är intressant det här nog, de här ritarna, för de finns ju också i det här Maria Turchaninovs värld. Så finns, de är jätteviktiga de här ritarna. De är religiöst färgade, men de har också någon form av den här mytologiserade, lite så nordisk mytologi, det arkaiserande, någon form av gudar. Och då här har de här kvinnliga, det är ett kvinnligt sammanhang med prästinnor och nunnor. Och de tillber en urmoder. Så att den här kunskapen finns där. Och det är kanske lite så häxkonster över det också, lite så vicka vibbor kring det här. Men att det finns alltså någon slags kvinnlig urkunskap som förs vidare. Och den urkunskapen är ju inte präglad av hämnd och våld och övergrepp.
Jag tänkte ännu när du är inne på det här litterära spåret så kunde man ju göra en liten koppling tillbaka till The Northman. När man tänker på den här grundberättelsen och att prinsen heter Amlet och många har talat om att det här är som en pandang till Hamlet, hela berättelsen och uppbyggnaden. Men det är ju ingalunda egentligen Hamlet som är den här förebilden utan det går längre tillbaka i litteraturen.
Ja, det finns väl egentligen många olika spår, men om jag har förstått det rätt så finns det någon sån här gammal nordisk saga eller folksaga eller berättelse som handlar just om Hamlet och som då i tiderna sen har inspirerat Shakespeare när han i sin tur skrev Hamlet. Och varför inte också Lejonkungen? Det är ju lite samma berättelse också där. Så att det är ju också på något sätt fascinerande att det är en sån här gammal berättelse om att hämnas sin far som har blivit illa behandlad. Att vi kan liksom känna igen den här historien ganska tidigt i The Northman. Och för mig åtminstone så var det intressant att sen veta att Shakespeare också blivit inspirerad. Han har kanske inte tagit den där historien, men att det finns sådana gamla berättelser som går igen och så kommer det alltid lite nya versioner av det. Och jag menar, om man tänker på Tolkien och hans Sagan om ringen nu, det är ju jättestarkt också influerad av sån här gammal nordisk mytologi.
Det är ju bra med de här gamla historierna på något sätt som man kan upprepa gång efter annan. Och då är ju frågan igen den att hur kan man då vitalisera en sån här genre som går tillbaka på gamla traditioner där man i princip upprepar samma historia men bara med lite extra ingredienser. Om vi tänker då på det här kvinnoperspektivet som nu då Turchaninov har fört in i sitt berättande så kommer jag också att tänka på en ganska ny tv-serie som också har det här att ha det här vikingaperspektiven men med ett kvinnligt tillskott. Och då tänker jag på serien Be Foreigners som alltså handlar om en framtida värld, lätt framtida värld där människor från det förflutna plötsligt dyker upp i vår värld. Fråga mig inte hur det här hänger ihop, men det är liksom så här det ser ut. En norsk serie, alltså det dyker då plötsligt upp människor som kommer från någon slags sån här metaverse, som nu är populärt, och stiger in i vår värld.
Det är ju en invandrarskildring, men de här människorna kommer från 1800-talet och vissa kommer från
vikingatiden,
och så kommer det väldigt riktigt så här grottmänniskor också. Men det blir ju då den där kollisionen mellan olika tidsepoker som är väldigt fascinerande att följa. Jag har bara sett den första säsongen, men jag tyckte jättebra om den. Och där spelar ju då Krista Kosonen en sån här vikingakrigare som dyker upp i Oslo och börjar sen jobba för polisen där och hjälper dem. Och det är en jättefräsch gestalt för att hon är så
Råbarkad
och direkt på sak och inte alls har förstått den här. Eller hon
är främmande för hur det ser ut.
Ja, och sen tyckte jag också det var fascinerande när jag fick veta att man ju verkligen har satsat hårt på det där språket som hon pratar. Att man har alltså involverat helt språkvetare som har studera och återskapa ett språk så som Krista Kosonen pratar och de andra vikingarna där. Så det är så nära som språkforskare idag tror att det lät när man pratar. Så det gör ju också att det blir fascinerande när man lite kan känna igen vissa ord och så här. Och det finns också i första säsongen en scen när de pratar gammal samiska. Och det är också ingen som tidigare har hört det, men att man har gjort det mycket grundlig språkforskning för att komma fram till att få det rätt i den här serien.
Jag tycker också att det perspektivet är jätteintressant. Sen tycker jag ju också just det här att grumla till de här könsrollerna. Och jag menar just det att Krista Kosonen får stå på många sätt för den här då omvända, råbarkade, manliga sidan som är vanlig att se. Som i kvinnlig form, och så får hon jobba då med en manlig polis som då är från vår tid och hur de här kollisionerna ser ut mellan de här som representerar så att säga olika synsätt på var man befinner sig i den här samhällskonstruktionen. Det tycker jag var jättefräscht. Och sen tycker jag också just det här att när Krista Kosonens gestalt då under de här brottsutredningarna som hon kastas in i eftersom hon då ska jobba som polis, där hon vid sidan av allt det andra som händer ibland stöter på vikingar från andra klaner som hon i princip är i strid med. Och så här. Och det här, det blir en, det känns faktiskt som en ganska, ett fräscht sätt att närma sig den här genren som annars blir ganska stereotyp. Att där kan man ju kanske igen tycka att det skulle ha varit fräscht om en sån film som The Northman skulle ha haft en sån karaktär som Krista Kosonen spelar i The Foreigners, införlivad i sitt berättande. För att då kanske det skulle ha gjort någonting för att lyfta det till en annan nivå.
Ja, den här regissören Robert Eggers har ju då sagt att han inte ville göra en sån här stereotypisk och klischébild. Och det sägs då att det också finns en sån här kvinnlig krigare i den här filmen. Men jag måste säga att den scenen har mig nog gått mig förbi. För att om hon finns där så skymtar hon också snabbt förbi. Att det blir nog inte tydligt i filmen att det har funnits också kvinnliga vikingar som har varit bra på att strida.
Nej, för där upprepar man nog också det här visuella mönstret i att männen står för muskler och den bara huden och djurhudarna som de drar över sig när de är ute och krigar. Medan kvinnorna har det långa blonda håret. Vi har liksom Nicole Kidman med jättelångt hår som hon gör inte så mycket annat i hela filmen än kammarhåret. Och sen har vi den här vackra, blonda, det vackra kärleksobjektet som har då midsommarkrans på huvudet i något skede där hon står naken i månljuset. Det blir lätt klischéartat om vi säger så. Men det kanske är nya tider som randas så småningom. Men i väntan på dem så säger vi tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!